lyssna på Spelsnack avsnitt 620. Idag är jag Jimmy och med mig har jag Adam.
Va? Hej!
Douglas.
Hallå där.
Och Oliver.
Hallå, hallå.
Och Amanda.
Välkommen tillbaka, Oliver. Nej, just det. Förlåt. Amanda, ja.
God dagens.
Så kommer du in här och bara daska dasen ner på bordet.
Du brukar ta Amanda först. Så när jag hör mitt namn tänker jag, ja men...
Ja, jag är sist. Ja. Ja, men jag tänkte vi tar den viktigaste personen sist idag.
Ja, men det är lika bra.
Mm. Lika bra. Men du är tillbaka.
Ja, det är jag. Förlåt.
Efter att du röjt, ner i Skåne.
Exakt.
Försökte du gräva bort Skåne med en sked?
Vet du vad? Skåne gets a bad rap. Jag känner mig väl behandlad av Skåne.
De har talfel, jag har talfel.
Du, alltså... Jag skulle säga, alltså, typ... 3/4 av alla jag pratade med där pratade engelska. Så att jag fick inte höra så mycket skånska.
Se, till och med inte skåningar vill prata skånska. De bara går över till engelska direkt.
Jag tänkte mycket... det. Jag såg dem på dig och bara såhär, han kommer inte fatta.
Ja. Mycket folk som inte egentligen... Alltså folk som jobbar i Sverige bara liksom... Mm-hmm. En del danskar. Sprang på någon britt. Ja, så att jag tror att min vistelse i Malmö förgylldes lite av att jag slapp höra folk prata så mycket. Det var ju mest Aldin då.
Jag trodde faktiskt att du skulle säga att det liksom, du förgyllde Skåne genom att du var där och besökte.
Ja, men det är underförstått. Det behöver jag inte poängtera ens. Det var trevligt. Hälsa på Aldin, Jonas Mäki och hans kusin Mats Mäki. Flög ner också. Det har varit 2 år i rad som vi har försökt träffas. Och jag antar att vi kommer försöka träffas igen nästa år också. Då förmodligen i Göteborg eller uppe i Kiruna. Förra gången var vi hemma hos Jonas och så Aldin i år. Vi får se.
Vem bor i Kiruna?
Mats Mäki.
Okay.
Köksapparaten som ni säkert har spelat Halo med några gånger.
Mm.
Ja, men alltså Kiruna, fan vilket skit.
Wow.
Det ser jag inte fram emot.
Men alltså, nu ska vi se om jag kommer rätt här, för att jag och geografin så bra. Visst var det Kiruna de flyttade stan?
Ja.
Ja, bra. Flyttade jag tänkte, eller var det Piteå?
Varför skulle man flytta Piteå för?
Skojskul. Jag vet inte. Jag kunde, ja, precis, för skojskul. Nej, men de
ni är för bra i Solligan bort.
För jag kollade ju faktiskt på SVT när de livesände flytten av kyrkan.
Ja.
Ja, det var en big happening.
Det var faktiskt jättehäftigt.
Mm. Det var ju liksom folk som åkte dit från Stockholm och bara, det här kommer ju aldrig hända, så det här måste man ju se.
Ja. Vad händer här alltså? Vad konstigt. De gräver en grop.
Ja, det är så bra.
Säljer de vurre här?
Flyttkyrkan.
Det var någonting med stockholmare.
Stockholm. De har någonting i Malmö som Amanda gillat väldigt mycket. Som heter Disgusting Food Museum. Där man får lukta och smaka på... Alltså okej, det kostar typ 200 spänn att gå in. Och jag får säga att
200 spänn för att äta äcklig mat.
Alltså,
vilken businessidé.
Betala mig, tack. Ja,
det är inte mycket direkt man får smaka.
Inte ens det.
Nej, det mesta är liksom bara olika montrar där de... Okej, här är typ tjurpenis. Och så är det liksom lite information om tjurpenisen. Och här är en balut som är ett liksom ett ankfoster i ett ägg som man bara käkar hel. Och så är det liksom lite historia om rätten och varför det gjordes. Och jag bara, alltså en grej som jag blir väldigt, ska man säga, imponerad av är bara uppfinningsrikedomen som mänskligheten har liksom påvisat genom historien.
Uppfinningsrikedomen liksom går in i min mun. Ja, om.
Ja, men alltså verkligen liksom att okej, det här, vi äter det här. Oj, det dödade oss. Hur gör vi detta ätbart? Vi Vi packar in det i en säls inälvor och gräver ner sälkadavret och låter det ruttna där i 8 månader och plockar upp det då och testar att äta igen. Och oj, nu har det fermenterat. Så nu dör vi inte av det.
Så väntar på något gott.
Ja, men verkligen liksom att det...
Eller alltså, vänta på något äckligt, tycker jag med det låter som.
Verkligen allting ska verkligen stoppas i munnen, och ifall det inte liksom är ätligt så testar man all möjlig skit för att göra det ätligt liksom.
Jag vill verkligen äta det här.
Okay. Ja, precis. Jag bara, vad är det för fel på liksom, alltså käka lite bark och gräs före du liksom behöver äta den här typ giftiga jävla fisken.
Ja, fast vi kan ju inte smälta gräs.
Nej, okej.
Okay.
Så det är förmodligen någon som har käkat gräs och dött, Oliver. Och vi har inte kommit på ett sätt vi ska äta det nu då.
Ja, men så det är intressant.
Jag bara tittar nervöst på Douglas nu, så han kanske sitter och googlar. Så bara, människor kan visst smälta gräs.
Gräs är inte bra på händerna. Det
här är topp 20-lista, bästa gräs.
Röka gräs.
Vissa grejer så får man typ, så finns det en burk som man öppnar och så luktar man på det och så bara, åh, så här luktar det. Och då var det mest ostar och sånt, och sen surströmmingen. Men mitt problem var att jag kände liksom att alla burkarna luktar likadant, så jag bara, alltså jag vet inte hur accurate detta är egentligen. Men sen då, så på slutet så kom man till liksom, ska man säga, the tasting buffet, eller tasting bar.
Och alltså, jag blir illamående bara jag tänker på det här. Jag är ju så otroligt kräsen. Och bara du har pratat om det här så känner jag liksom hur det vänder sig i magen.
Jag testade allting.
Usch, vad vidrigt.
Och... Klart du gjorde.
Topp 3, vad var bäst? Vad var minst dåligt?
Var det en fel pussy som går in på sånt här ställe och inte testar allting? Amanda och Jimmy tydligen.
Du betalade, du vill ha liksom valuta för pengar.
Ja.
Ja, men vissa saker så känner jag bara att det är svårt
säga
för.
Liksom att, alltså, inget av det är grejer. Alltså, allt är ju saker som är saker folk äter i olika delar av världen. Och vissa av dem var liksom, okej, det första man äter är gräshoppor. Alla insekter jag testade, vilket var, jag tror det var 4 olika sorters. Det var gräshoppor, myror, bärfisar. Och sen någon större skalbagge. Den var värst bara för att den var så jävla stor och hård och knastrig. Så att jag fick liksom, jag bara tuggade och jag fick spotta ut den till slut. Och jag fick liksom pilla ut. Så här, 6 timmar senare pillade jag ut liksom en bit av skalbagge från mellan tänderna. Som liksom skar mig i tandköttet. Men alla andra insekter var liksom bara, alltså det här är typ ingenting. Det smakar ingenting. Det är liksom smaklöst och torrt och tråkigt. Så att det var liksom inte äckligt. Jag tror att, och sen efter det går man direkt från insekterna till messmör.
Va?
Vilket...
Ja, messmör är ju vidrigt, så att jag förstår.
Nej, det är jättegott.
Jag älskade messmör när jag var liten. Idag är det bara, jag hade aldrig lagt det på mackan. Och hon i den här baren sa att det här är liksom en av de svåraste för icke-svenskar när de kommer hit.
Ja, det kan jag tänka.
Och efter messmöret så kom Vegemite.
Och det är vidrigt.
Vegemite typ en väldigt syrlig sylt, eller vad fan är det?
Nej.
I princip. Nej.
Det är väldigt salt kära.
Aha.
Och det är liksom så det är typ australiensare och britter har på mackorna liksom.
Ja, jag vet att alltså, ja, jag vet australiensare alltså, extremt... bara awesome mite on the toast.
Ja, oj. Extremt salt och liksom och väldigt, alltså ska man säga, kletigt, väldigt tjockt. Jag bara tänker, det måste vara jättesvårt att bre på mackan.
Sälten hade jag nog överlevt. Jag har ganska hög salttolerans, men
ja, men det är fan
alltså, jag med hade
Reggie Might verkligen vidut, alltså för helvete verkligt det. Alltså, man bara, det här har ni frivilligt på mackan.
Det var första gången i den här liksom, då, vid det laget hade jag ju testat alla insekterna och med smör. Och så kom denna. Och det var första gången som min mage sa ifrån. Liksom jag bara... och sen kom durianfrukt.
Jag skulle precis fråga om den, Oliver. För den ska ju lukta verkligen stinkande fötter. Eller
ja, alltså... Jag tycker det är svårt att... Jag tycker den luktade och smakade ganska lökig. Ärligt talat. Så jag skulle inte säga att liksom när jag typ när jag du vet har gnuggat mina tår efter en dag på jobbet och luktar på fingrarna bara durian. Utan det var mer alltså typ en söt lök och så smakar man på den. Den är väldigt slät och liksom mosig. Jag vet inte om den kommer ut så eller om de hade liksom typ pureat den. Och det ska också
sägas. Jag tror att den har ganska så lös konsistens.
Ja, ah, okej, okay, ja, ah, precis. Och det ska också sägas att alltså, mängderna man får smaka på är liksom pytte. Liksom. Det är liksom en tiondels tesked man får. Det är liksom bara precis att man liksom kan få lite på tungan. Så att det är väldigt... Det är inte mycket man får smaka. Skonsamt nog. Men den var också liksom bara gud. Alltså, den är söt, men har verkligen en lökig både lukt och smak, liksom att det liksom den har sting nästan. Och sen fick jag testa fermenterad haj och det var inte så jävla gott. Och sen surströmmingen såklart, det var inte så jävla gott. Även om den är... Vad sa du, Douglas?
Nej, det är också gott.
Ja, men så här, alltså...
Det är bara salt. Men du måste äta det på rätt sätt på liksom tunnbröd, potatis, lök och gräddfil och allt.
Precis, och den är inte salt på ett sätt som jag bara fan, fy fan vad vidrigt som Vegemiten. Utan den var, ja men, bara, om inte detta luktade som ren avföring så hade jag nog kunnat gilla detta, tror jag.
Alltså min släkt, vi har ju ätit så mycket så att det luktar liksom inte ens för mig längre. Jag har ju kommit till den nivån, jag är liksom bränd i näsan.
Men sen som sagt, alltså man ska inte bara liksom som de här typ challenge-videosarna på YouTube när man bara öppnar burken och bara och liksom
tar en hel filé
och bara sörplay. Man ska ha den på ett väldigt specifikt sätt. Och sen vad var det mer? Ja, det var allt möjligt skit. Jag tror att det var väl de typ mest iögonfallande grejerna. Och sen så precis i avslutningen fick man testa alla de här hot såserna som de har på Hot Ones, den här intervjushowen på YouTube.
De behöver man prova.
Kul.
De går
Carolina Reaper.
Ja, precis. Det var en sista, eller den sista var...
Det finns en som heter The Bomb, eller vad det nu är.
Ja, The Bomb fick jag smaka och sen var det... jag kommer inte ihåg vad de heter, men ni som har sett showen liksom, ni vet exakt vad det handlar om. Och det var, jag tror det var 6 flaskor och om man tog sig igenom alla, för att det var liksom att reglerna var liksom att när du har börjat så får du inte dricka vatten eller mjölk förrän efter du har gett dig liksom, tills du har kastat in handduken. Och om du tar dig igenom alla så får du snurra på det här hjulet och vinna priser.
Jag trodde killen... man skulle få så här ett litet diplom.
Killen framför mig, jag snurrade på hjulet och fick gör den sista igen. Vilket vid det laget hade jag bara fuck you, tack och hej hade jag sagt, men han gjorde det en gång till. Och jag kom till jag gjorde den fjärde flaskan innan jag sa okej, det räcker nu, för att vid det laget så liksom då gjorde det ont på riktigt. Och jag alltså, bara, jag har känslig mage. De varnar mig liksom vid den femte liksom att, alltså den här har folk liksom sagt att det kan verkligen fucka med magen. Och jag bara, okej, jag som skiter ner mig med jämna mellanrum kanske borde säga tack och hej nu.
Jag vill prova Hot Ones. Men jag har ju käkat Reaper och sånt ju.
Ja, du och jag. Ja just det, var det inte hemma hos mig vi gjorde det?
Ja.
Det... Jimmy har testat Carolina Reaper i lakrisform. De här svenskjävlar testade Jimmy och min bror som en liten utmaning. Och efter x antal sekunder så var de väldigt rosa båda två.
Ja, jag kan tänka mig. Ja, men alltså det...
Satt i soffan och svettades.
Svenskjävlar, man får inte äta för många. Man får ont i halsen. Men det är så jäkla gott.
Nu när du sa det, Amanda, så kom jag på att den sista grejen de bjöd på den här äckelbaren var isländsk lakris. Och jag bara, men efter allt det där liksom, det här är ju en lätt som en plätt.
De bara lagrat i valspäck.
Ja, men det, alltså när jag stoppade i munnen, det var liksom du vet, det saltet som de har, det är inte vanligt salt, det är ju någon annan form av pudrig sodium eller vad som man har på typ djungelvrål och sånt. som ger liksom en initial första liksom kick. Tar det fast gånger typ 12 på den här. Och jag bara liksom blir helt chockad när jag stoppar i munnen. Det var som att liksom lukta på sån här smelling salts. Men ja, men det var kul, för jag har alltid liksom, jag har alltid blivit nyfiken när man sett de här intervjuerna med alla kändisarna, och då sitter där och gråter liksom. Jag bara, hade jag börjat gråta över det där? Och
då hade du skitit ner dig.
Ja.
Men du hade inte börjat gråta, du bara så här,
och så bara, gråter med röven.
Ja.
Men
alltså nej, jag hade inte kunnat följa med på det där. Jag är ju så otroligt känslig, alltså både för alltså lukt och smak. Och
jag tänkte på det hela tiden.
Dels jättekräsen, men också så här superkänslig. Alltså, just när det gäller framförallt sånt som är ätbart liksom. Och när det typ luktar så himla illa. Det är verkligen inte okej. I övrigt så, alltså jag lyssnar ju på ganska så mycket true crime och har ju hört ganska så mycket mörk skit till exempel. Det är inte ofta det vänder sig i magen på mig, men jag satt häromdagen och lyssnade på en följetong om Jack the Ripper. Och då har jag ändå liksom inte så dålig koll på Jack the Ripper. Men när de pratade liksom om vad han gjorde med sina offer, då vände det sig i magen.
Mm, det var det,
jag satt
det var det
och åt choklad samtidigt och bara så här, nej, den går nästan inte ner faktiskt.
Mm-hmm. Det var det bästa vi gjorde när vi var i London senast. Det gick med Jack the Ripper runt turen. Man fick liksom gå på de här gatuhörnen och de bara, föreställde det här fast kolsvart. Det finns ingen elektricitet.
Nej, men precis. Whitechapel var ju verkligen helt kolmörkt. De berättade ju om en kvinna som blev upptäckt av någon som kom körande med häst och vagn. Helt plötsligt bara stannar hästen. Mm. Och föraren ser liksom ingenting. Och så går han ut och liksom ser ett lik. Fullkomligt vidrigt verkligen. Men jag har varit på något liknande. Det var inte just en rundtur där, utan det var London Dungeon. Så då var det liksom lite mer övergripande. Typ pesten vill jag minnas. När staden brann. Jack the Ripper och lite sådant.
Mm. Ja, men alltså, googla typ Jack the Ripper victims och gå in på bilderna så får ni se så här snygga illustrationer. Och vissa av dem så ser inte ut, det ser inte ens ut som man kollar på en människa. Det är bara någon oigenkännlig blob.
Ja, men alltså, det är mycket alltså ond skit där ute. Ja. Genom tiderna verkligen.
Det stör mig att man inte vet vem det var, alltså.
Ja.
Väldigt spännande. Men ja, alltså det var kul. Alltså ifall man, om man är liksom nyfiken på sånt här, så rekommenderar jag det absolut. Och det tar inte så lång tid. Det tog oss kanske 40 minuter att gå igenom allting. Och sen gick vi till någon saluhall och testade Ruben sandwich. Och det fick mig att inse att jag inte är så mycket för surkål. Alla andra tyckte det var amazing. Och sen checkade vi semleglass.
Det låter alltså spännande.
Det var en sån här glassbar där varenda glassmak de hade var liksom sån här random grejer du inte hittar på andra ställen. Typ massarin, koriander. Alltså sån här, ja, väldigt specifika grejer som man inte nödvändigtvis har sett i glassform förut. Och så var det semla. Och det var den enda smaken som hade en skylt där det stod max en kula per kund. Vilket jag bara, okej. Okay, den här säljer slut för fort annars liksom. Så jag tog en sån och jag bara, alltså det här är typ det bästa jag någonsin, jag tänker på den hela semglassen liksom fortfarande så här, över en vecka senare. Och det var liksom perfekt liksom att du hade liksom det korianderbullen, inte koriander, kardemummabullen, grädden.
Jag tänkte bara, vad är det här för semla egentligen som du har fått?
Grädden och mandelmassan och allting är liksom är en perfekt liksom bara, alltså varenda tugga var liksom, ja, det här är en semla i glassform och det var amazing.
Ja, men det är härligt. Kommer ihåg att det fanns tiramisu-glass tidigare från Jag vet inte om det var GB-glass som hade sådana liksom storpack. Ica här för mig hade det också. Man bara slukade det på tvären.
Ja, men det
är förlåt, jag ska kreativ. Inte avbryta dig mer, Oliver. Jag är bara så sugen på glass.
Ja, jag med. Kreativ glass, det är spännande. Men jag tror att kanske den roligaste grejen vi gjorde, och detta var liksom bara helt random, för att det var ju Tekken-världsmästerskap, alltså World Tour i Malmö just den dagen som vi var där. Och det visste inte någon av oss, utan det var Mäki som satt på hotellet på morgonen och pratade med Mats om tv-spel eller vad det var. Så kom det fram någon och bara, ja, har ni hört att de har Tekken-mästerskap här nu? Och bara, what? Nej. Och då ringde Mäki Bengt Lemne, som är, han är ju community coordinator eller vad det kallas på Bandai Namco, och frågade bara, är du där? Han bara, jajamän. Och så fick vi 4 sådana här presspass. Och bara gick in och det var riktigt coolt. Alla dessa människor som har rest från liksom alla dessa olika delar av världen, massa amerikaner, några japaner, och jag tyckte synd om japanerna som åkte på däng efter att ha åkt hela den vägen. Men det var en väldigt speciell känsla att sitta i liksom auditoriumen och se de här matcherna spelas på stora scenen med kommentatorerna och känna liksom publikens energi och även liksom de här spelarnas supportrar då som liksom som peppar dem när de förlorar en runda och verkligen hyllar dem när de presterar väl, och man blir verkligen liksom medsliten i det. Och det är samma som de gånger jag faktiskt gått och kollat på fotboll med typ pappa eller min svärfar. Jag bara, men jag förstår tjusningen liksom. Alltså det är något visst med att sitta liksom, och man absorberar energin från alla de här människorna som är liksom alla möjliga sorters människor från alla möjliga sorters delar av världen som är här och liksom med en gemensam passion för fightingspel. Och det var vackert. Vi stannade inte där så länge, för att det var liksom som sagt inte något vi hade på schemat att göra, utan det var liksom mer än bara en kul ska man säga vägstopp.
Kolla inte på finalen då.
De var inte på finalen, nej. Detta var mitt på dagen. Jag antar att det höll på hela dagen där. Vi skrattade. Det var en amerikan som åkte på däng i en match, och så var det typ hans brorsa eller någonting kanske på en av de främre raderna som bara ställde sig upp och bara, believe in yourself! vad gäller roligt. Men det här gjorde att jag bara, okej, jag måste spela mer Street Fighter. Så det har jag gjort den här veckan. Jag har spelat en jävla massa Street Fighter. Och det har varit jävligt roligt. Fan vad bra det spelet är. 6:an då.
Hur går det? Alltså, sist jag spelade Street Fighter så åkte du på däng så in i Norden.
Ja, jo. Det är inte så jag minns det. Du sitter där med dina easy modes och easy karaktärerna och bara trycker fram och cirkel.
Jag kallar det spela smart.
Ja. Funkar det så funkar det.
Exakt. Tack Adam.
Ja, det funkar. Och det...
Så när Oliver ska ut och jogga, han bara tar en spik och kör rätt genom foten. Det ska fan inte vara lätt!
Nej, men när jag joggar så vill jag jogga och du ställer på en sån här segway och bara, yeah! Nu. Keep up. Nej, men alltså modern controls är, alltså jag blir frustrerad på det, för att jag är inte bra nog att liksom alltid kontra det på bästa möjliga sätt. Men om man kollar på liksom, alltså du hade aldrig kunnat gå upp mot någon som är riktigt bra på det här spelet med modern controls och hoppas att okej, nu är jag på hans nivå.
Jo då, han har aldrig förväntat sig hur dåligt jag spelar, så jag har tagit honom off guard.
Ja, men du bara grabbar. Det har gått rätt bra. Jag tror att så jag började på vad det... Jag kör ju Ken mest. Jag kör lite i Honda. Och jag kör lite... Jag började köra lite Ed. Och han är jävligt svår. Jag är inte så bra med honom. Men Kenny, han som är, liksom har mest muskelminne just nu. Och alltid haft, antar jag. Och jag försöker att liksom verkligen stränga ihop olika kombos och grejer. I Iron-ranken så presterade jag riktigt jävla bra faktiskt. Jag vann 8 av 10 matcher kanske. Och jag bara, shit, jag kanske är född för det här liksom. Och sen så går man upp till bronsranken och bara direkt så känner jag bara, okej, nu är det lite mer tuggmotstånd. Och just nu så skulle jag säga att jag förlorar i alla fall 3 av 4 matcher. Och det har varit lite frustrerande. Men jag försöker att alltid liksom ta varenda match och liksom försöka identifiera i alla fall en sak. Okej, vad var det som fick mig den här? Var det för att han greppade mig för mycket och jag liksom inte riktigt kunde kontra det? Eller vad var det som verkligen bet mig i röven här? Och försöka liksom göra varje förlust till någon sorts läxa.
Visst kan man se replays varje Street Fighter 6, så att när du har kört en match så kan du bara se tillbaks på hela.
Jajamän. Och det är kul för att du behöver liksom inte direkt efter en match hoppa in i replay, utan de sparas liksom i en lista. Och vanligtvis när man kör ranked så är liksom efter att du har vunnit eller förlorat en match mot en spelare så kan du begära en rematch. Och det är liksom det vanligaste är liksom att man bara gör det man spelar medan man ändå är här. Och ifall man vinner 2 av 3 så måste man gå vidare till nästa spelare. Och jag blir alltid frustrerad när jag inte får en rematch. Det är som att jag bara, vad fan ditt svin, låt mig ta dig liksom. Jag vill ha en ny chans.
Fighting-spel är så jobbigt på det sättet just på att, alltså, att det var väldigt kul när du och jag spelade, Oliver, för att vi var ju ungefär liksom likvärdiga. Alltså det var liksom, det var inte lätt att vinna kan man väl säga.
Nej, men vi var båda liksom ganska så
nybörjare.
Jag har spelat lite Street Fighter liksom förut, men aldrig riktigt byggt upp någon form av muskelminne.
Nej, och då är det ju kul, men liksom så fort det är lite skillnad i skill, då är det fan pest och pina alltså. Jag köpte ju Street Fighter 4 när det kom och då satt jag liksom på ett riktigt dåligt, alltså så här, mobilt bredband, liksom det typ hacka sig fram och någonting sånt. Men jag kommer ihåg första matchen jag hoppade in i så möter jag någon som är blanka och han typ bara lägger sig på marken och bara elektrifierar hela golvet och jag var typ KO på en gång. Och så bara såhär, nej, det här gör jag inte om.
Ja, det finns vissa så här karaktärer som bara, jag är jättedålig på att hantera Zangief. För han bygger liksom på att bara liksom plocka upp dig och liksom göra en så här spin pirouette upp i luften och sen bara landa på dig. Och jag vet inte, jag lyckas aldrig undvika någon jävla grabsen. Och hans grabs gör liksom typ ta en tredjedel av mitt liv på en. Vad fan? Och jag står liksom och jag typ lyckas få in en kombo och slå honom typ 8 gånger. Och han tar mig en gång så han liksom redan kommit i kapp. Vad fan är jävla svin. Och så går jag in online och alla bara, Zangief är den sämsta karaktären i hela spelet. Och jag bara, hur? Han vinner alltid mot mig. Alltså jag kan aldrig vinna mot Zangief. Eller svin.
Så är du på Street Fighter-filmen nu då?
Nej, skulle jag säga att jag är. Alltså jag bryr mig inte så mycket om liksom loren och berättelserna bakom de här karaktärerna. Jag tycker att karaktärsdesignen är asbra. Och alltså jag älskar hur de här spelen ser ut, men alltså storyn och karaktärernas resa är ingenting jag bryr mig om. Men om den dyker upp på streaming någon gång så kan jag tänka mig att kolla på den, men jag ska inte säga att jag är pepp på Street Fighter-filmen.
Den lär säkert vara ungefär lika bra som Minecraft-filmen.
Alltså, jag hoppas ju att Street Fighter-filmen är bättre än Minecraft-filmen, för att det blir fan inte mycket sämre än Minecraft-filmen alltså.
Ja, den var fruktansvärt.
Alltså, den var verkligen, det enda som var kul, det var när Jack Black red på Jason Momoa. Det var liksom det var det enda.
Alltså, jag tyckte om delarna i den riktiga världen i Minecraft-filmen, för det var typ bara Napoleon Dynamite. Det var liksom, hade ingenting med Minecraft att göra. Och jag bara, aha, det här är en riktig komedifilm.
Riktigt skräp verkligen. Det var fruktansvärt.
Ja, den var faktiskt jättedålig.
Men jag ser hellre den igen än Ant-Man Quantumania.
Ja, nu har vi faktiskt sett om Ant-Man Quantumania och vi har inte sett om Minecraft-filmen.
Fruktansvärt dålig.
Ja, den är jättedålig.
Jag trodde att den var jättelång, men den var inte så lång som jag trodde. Det var bara det att den kändes så lång.
Ja, verkligen fruktansvärt.
Kändes som 3 timmar på bio som man aldrig fick tillbaka.
När kommer nya Avengers?
I december, va?
Till jul, eller?
Ja, jag får med det. Eller var den uppskjuten? Nej, för den skulle komma väl i år. Den var väl inte uppskjuten till nästa år.
Den ska komma
igen. Den skulle egentligen släppas i maj, va? Från första början. Mm. Och sen så fick GTA ett release-datum och de bara nope.
18 december.
Hur många som förväntar sig en Doomsday-trailer nu på Super Bowl, men det blev det inte.
Nej. De har ju släppt massa små teasers ju.
Ja. Ja, men det är lite, jag tycker det är lite tråkigt om teasern har släppt, för det är så här, att det där hade jag gärna bara velat se. Du vet, i filmen. Jag hade inte behövt veta att den karaktären är med och den karaktären är med. Jag förstår ju varför man gör det, men det är så här att låt det vara en överraskning liksom. Det här var mycket roligare. Man ser för sig, de kanske är rädda för läckor och sånt också, så kan de lika bra vara före liksom hela den grejen. Apropå Rockstar, jag såg en ganska rolig tråd på Resetter tidigare idag när det var typ så här, men det kommer ut nya så här rykten om nästa Xbox, att den ska liksom då vara Windows-baserad med bakåtkompatibilitet för Xbox-spel och så. Igen. Och Epic hade väl gått ut och sagt typ också att ja, men Epic Store kommer finnas på nästa Xbox-dag 1. Och då var det någon som hade skrivit så här, tror ni Microsofts nya Xbox kommer tvinga Rockstar att släppa sina spel dag 1 på PC? För att Xbox nu är mer än PC. Och alla bara, nej, det är snarare tvärtom. Liksom, det är så här, typ, Microsoft har ingen leverage. Vart Rockstar ska släppa sina spel med sina typ. Ja, nu har väl Series X som har sålt 30 miljoner. Men liksom, det blir ju, med nästa Xbox så kan jag tänka mig att den siffran kommer vara betydligt, betydligt lägre.
Oja.
Så att, ja.
Väldigt nyfiken på hur de har tänkt med allt det här. Alltså hur de ska hålla sig relevanta i framtiden.
Alltså jag tror att de blir, alltså om de fortfarande är intresserade av att utveckla spel, så kommer de vara en tredjepartsutgivare, och sen har de en lyxhårdvara för de som vill spela. För det är i princip en PC. Och sen vet inte jag hur de kommer göra, för att om de nu fixar så att Windows kan hantera gamla Xbox-spel, så vad skulle hindra mig från att spela Xbox 360 på min nuvarande PC till exempel?
Antagligen inbyggt hårdvarustöd.
Så skulle det kunna vara, men tror du att de håller sig till helt och hållet till det?
Det beror på hur komplicerade spelen är att köra.
För att det är ju... För jag vet inte vem heller... Alltså det är ju mest de inbitna fansen då, som blir mindre och mindre för varje månad som går. Att liksom säga att men jag vill kunna spela mina 360-spel, så jag köper den här jättedyra konsolen så att jag kan göra det. Men liksom... För att då blir ju det liksom huvudargumentet då för att köpa nästa Xbox är för att du ska kunna spela dina gamla spel som du redan har maskiner som du kan spela på.
Känns som att hela Microsoft devalverar.
Ja.
Det bästa ryktet jag vet är ju om nästa Windows, att det skulle vara tangentbordsfritt och bara AI-styrt.
Ja, det här Vision 2030, det var fan de nu kallar
det. Exakt.
Då blir det Linux.
Alltså jag skulle säga att det är så skönt. Jag jobbar med Windows innan. På mitt jobb. Liksom med att liksom fixa liksom Windows hela dagarna och sånt. Så att vara hemma och inte ha det, det är så skönt. Någonting bortkopplat från det.
Det är mitt största argument att köpa Steam-maskin och grejer. Bara för att slippa liksom hela Windows-grejen.
Ja, för vi var ju på Retroresa Meetup under helgen. Och jag hade faktiskt med min Steam-deck. Jag brukar ha med min Steam-deck. Men jag tog också med dockan den här gången. Så jag använder den liksom mer som en traditionell konsol den här gången. Det funkar ju så jäkla bra. Jag har haft problem tidigare typ att få så här att det inte, alltså ljudutgången håller på att muppa sig. Så typ jag kunde inte koppla min Steam-deck till min TV. För då var det så här. De flesta gångerna så kom det ingen ljud och sen höll de uppa sig. Men med, de har ju uppdaterat mjukvaran liksom. Så att nu är det mycket, mycket lättare att fixa det. Så att nu var det inga problem. Jag spelar liksom... Så att jag var så här, jag längtar till Steam-maskinen släpps. Och så ska jag gråta lite över priset. Men sen så är det liksom... Ja, det funkar så bra bara.
Så mysigt vi hade när vi spelade Wordplay.
Ja, det var mysigt. Tillsammans.
Verkligen toppenspel. Det är liksom som valfritt ordspel och balatro i ett ungefär.
Ja. Precis. Jättemysigt. Och då kände jag bara så här typ att, för att även om man ska köpa nästa Xbox så att varför skulle jag köpa något då från Microsoft Store och inte Steam om Steam finns på maskinen.
Mm.
När jag kan liksom, då kan jag ju spela mina spel var som helst. Och det kan jag inte göra om jag är bunden till Xboxen till exempel. Så att det ska bli väldigt intressant att se hur de gör så Adam smeker sin Linux-dator. Och sen intressant om de liksom någon gång i framtiden om hela den här AI-grejen bara skiter sig och liksom så här att de typ försöker göra någon, alltså om någon kommer på liksom i maktposition i företag och säger att nej men nu ska vi återuppliva det här varumärket och hantera det på ett annat sätt. Men det är svårt. Microsoft ska ju vara rätt så bångstyrigt.
Ja.
Men Amanda, du spelar ju lite spel. Du har ju spelat Mugenix senaste veckan.
Det har jag gjort. Det har varit lite av en fröjd, får man väl ändå säga. Både för mig och för dig. Du fick ju jättemycket poäng i Fantasy Critic för spelet. Men jag har ju fått spela det ganska så mycket också. Det är ju ett väldigt efterlängtat spel. För oerhört många, får man väl ändå säga. I och med att det är liksom ett projekt som har varit på gång i flera år. Och dessutom så har det mer eller mindre först startats upp, sen lagts på is, sedan startats upp igen. Och nu färdigställt och släpps imorgon när vi spelar in. Så igår, om du lyssnar på det här avsnittet på onsdagen. Och det är ju Edmund Macmillan och Tyler Glail, uttalas det så. Jag vet inte riktigt, ursäkta för mitt uttal i sådana fall. Deras nya spel, och de är ju kända för bland annat Super Meat Boy och The End is Nigh, The Binding of Isaac och liknande. Och man ser ju väldigt tydligt på den grafiska presentationen att det är de som är ansvariga för det här spelet, för att det är ju verkligen halvfult som bäst, som jag skriver i min recension, men det har ju liksom också sin charm i att man alltså har den här igenkänningen. Det är ju liksom en ganska så barnslig stil som, vet inte, det är svårt att inte tycka om den på ett sätt. Och det man gör, det är att man dels har ett hus som man fyller med katter. Dels så får man få katter från början. Då som ska kunna para sig med varandra. Men sen så kommer det också herrelösa katter som man då tar in till sitt hus. Och om nätterna så kan det hända att de gökar lite granna. Och då blir det väldigt fort en kattunge till som också växer upp jättefort. Och de här katterna kan man sedan använda för att ta med sig ut i någon form av äventyr. Och då tar man sig över en karta där man stöter på olika strider till exempel. Och när man går in i en sån, då är det liksom en klassisk rutnätsbana. Ett slagfält där man stöter på olika elakingar som man då får i tur och ordning ta koll på för att kunna ta sig vidare. Så det är en blandning av uppfödnings- och inte genmanipulationssimulator, mer eller mindre, och ett taktiskt turordningsbaserat rollspel, skulle man kunna säga. Det är en lite flummig blandning, men det är väldigt underhållande också på samma gång. Så när man går in i en strid så får man använda olika typ klassspecifika halsband som man sätter på de här katterna. Katterna som för övrigt också är ofta riktiga fulingar. Och det blir inte bättre längs med vägens gång, kan man ju lugnt säga. Men med de här halsbanden så får de olika förmågor. Vilket i sin tur gör då att de kanske blir starkare i närstrid. Eller för den delen kanske får förmågor på distans. Som man då kan använda på det här slagfältet. Man kan gräva upp stenar. Man kan lägga en liten bajshög. Vilket också är intressant. Förmodligen Oliver-kompatibelt. Kanske det enda i det spelet som är Oliver-kompatibelt.
Mm. Kan man kasta bajs på någon?
Nu kan jag inte riktigt minnas om det är just bajs man kastar. Men man kan kasta saker i alla fall över slagfältet. Gör man en liten lobb och träffar en skurk i huvudet. Men man kan liksom lägga de här bajshögarna som små blockeringar, mer eller mindre. Man får ju liksom använda slagfältet till sin fördel. Så när det ligger saker i vägen så kan det vara så att det är begränsad framkomlighet helt enkelt. Men det finns ju också till exempel gräs som man kan ducka i. Där risken för att man tar skada minimeras och liknande. Det är ganska så klurigt, ska jag faktiskt erkänna. Ibland kan jag känna att man kanske inte alltid kan gå så jättelångt. Och då känns det som att man måste naturligtvis hitta lite mer kreativa lösningar. Men det känns som att det i början kanske går lite långsamt framåt innan man tar sig till någon som man faktiskt kan anfalla. Men det jag framförallt känner, och det är ju bara personlig smak mer än någonting annat, det är att jag föredrar när ens lag får attackera för sig själv. Så jag har liksom x antal karaktärer som då attackerar. Och när jag har använt alla mina karaktärer, då är det motståndets tur. Det är lite vad jag föredrar. Men här så finns det liksom en specifik ordning istället. Så som det finns i många andra av den här sorten. Men jag vet inte om jag stör så jättemycket av det. Det är liksom mer att det är vad jag personligen föredrar när jag spelar. Typ som i Fire Emblem till exempel. Då tycker jag det är trivsamt att liksom kunna flytta alla sina enheter på en runda. Det blir liksom lite mer ett schacktankesätt kanske. Även om man inte har lika många drag där. Så. Men jag tycker att det är ett otroligt underhållande spel som visar på väldigt mycket djup. Och det måste det också göra i och med att det är enligt utsago 200 timmar långt kampanjmässigt. Så det finns ju verkligen utrymme för att utforska det här med hur man kombinerar blodslinjer och liknande. Och vad som händer när man utforskar det kanske lite för mycket helt enkelt. Det är i allmänhet ett väldigt charmigt spel och jag tror att om man uppskattar dels naturligtvis humorn och stilen som de här två skaparna kommer med, också eftertanken naturligtvis, ihop med naturligtvis det här turordningsbaserade strategispelet, så kommer man nog tycka att det är otroligt roligt. Och man har väldigt många fröjdefulla timmar framför sig, helt enkelt. Sen så förstår jag ju liksom att om man är mer av den sorten som föredrar när det går lite mer snärtigt till, alltså Super Meat Boy till exempel, eller The Binding of Isaac, som jag nämnde tidigare, då har man kanske inte lika mycket att hämta här. För det är ju ett ganska långsamt spel. Det går att spela i väldigt många timmar. Och dessutom så...
Vad är målet med spelet? Liksom, vad är slutmålet? Vad är liksom... Vart är det man siktar någonstans?
Alltså det vet jag inte riktigt än. Jag har ju kanske spelat... Vill säga 30 timmar.
Mm.
Eller någonting sånt.
Men inget så här, bara, katten ger sig ut på äventyr för att vi ska hitta typ det här.
Ja, men man ska ju få nya skatter och kunna uppgradera sitt hus och uppgradera sina katter dessutom.
Men
sen så är det ju en... Förlåt, vad sa du, Douglas?
Det är ingen roguelite.
Jo, det var precis det jag skulle säga. Och det var det jag for lite efter tidigare. Det är en roguelite på så sätt att när man är ute i strid och förlorar, då förlorar man också alla sina enheter. Så det är ganska bestraffande på det sättet. Och där är jag lite kluven, måste jag ändå säga. För att vi har ju liksom dels det med att man förlorar alla sina katter om man liksom förlorar en strid helt. Eller alla sina katter, de katterna som har varit med. Men samtidigt så går det ganska fort att få nya katter igen. Dels så gökas det ju fram x antal och sen så kommer det några katter och knackar på ens dörr liksom. Och det gör att jag känner att jag kanske inte riktigt bryr mig så mycket som jag skulle vilja i någon form av kattuppfödarsimulator. Men ja, det kanske kan ändras längs med vägens gång. Men så som jag känner det, är bara ett väldigt roligt spel för mig. Det känns väldigt mycket som ett Amanda-kompatibelt spel med allt vad det innebär. Med både katter och strategispelande och sådär. Jag tror att du, Jimmy, i alla fall kommer ha väldigt roligt med det.
Oj, jag har ju sett fram emot det hur länge som helst. Jag var ju så ledsen när det typ lades på is första gången.
Ja, när var det egentligen? Det är ju 2000... jättemånga år sedan.
2014. Kanske?
Var det 14 år det hade utvecklats i?
Jag tror att det liksom bröts helt typ... Antingen var det så att utvecklingen stannade 2014 eller 2016 och sen låg det på is. Och sen så köpte Edwin McMillan då upp rättigheterna till det igen och så började de utveckla det här typ 2019 eller något sånt. Så det har inte kontinuerligt varit under utveckling sen liksom det utannonserades då 2012.
Nej, men precis. Men då som jag sa tidigare att det lades på is liksom och sen plockades det upp igen.
Mm. Men så Super Meat Boy är typ ett av mina favoritspel någonsin. Så att jag tycker allt... Och sen så jag har ju spelat en del av Edmund McMillans spel också på Newgrounds. För en herrans massa år sedan. Så att jag har alltid tyckt att deras spel är väldigt roliga. Och samtidigt så... The Binding of Isaac är liksom kanske inte någon favorit på grund av att jag inte är så här överdrivet förtjust i roguelites. Men så som jag har förstått det så skillnaden är ju här är att du har ju faktiskt progression som är beständig mellan liksom dina runs.
Ja, absolut.
Medan i Binding of Isaac så är det så att när det är kört så är det kört. Så får du liksom börja om från noll. Visst, du kan ju låsa typ upp karaktär och sånt att köra med, men det är liksom så att du börjar ändå alltid från noll. Och jag tycker
ja, det gör man ju inte här. Man har ju fortfarande sitt hus och man har ju de katterna som fortfarande är kvar. Och det finns vissa katter som liksom består. Så det handlar liksom inte bara om att man använder katterna konstant som kanonmat, naturligtvis.
Har du sett någon riktigt sjuk kombination av katt hittills?
Och jag vet inte, det är så många fulingar i allmänhet.
Nej, inte sån som springer runt med typ så här syster i röven och har typ tre ögon och jag vet inte...
Nej, men alltså, jag vet inte riktigt om jag har tänkt på det så. Det är så många fula katter, faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Jag vet inte om det är någon för egen del som har stuckit ut så jättemycket. Men det blir väldigt roligt för att det är så dumt, verkligen. Kommer något skabbigt ök liksom till ens hus och vill bo hos en och man bara, ja, kom in absolut för att jag behöver dig för vi ska ut i strid.
Kan du neka katter?
Alltså jag har aldrig gjort det.
Ja, okej, okay. Oklart.
Varför skulle man det?
Oklart.
Ja, men som jag sa nyss, syster i röven och tre ögon och jag vet inte.
Men alltså när det kommer en liten ful rackare och så står den där ute i regnet, det är väldigt svårt att säga nej.
Ja, nej, jag ser jättemycket fram emot att få testa det.
Jag tycker det är så härligt allt du förklarar och liksom, det är absolut ingen kritik mot hur du förklarar. Men du förklarar, man kollar på bilder, jag fattar fortfarande knappt vad det här spelet är egentligen. Det känns så himla svårgreppat på något sätt. Liksom, dels stilmässigt, men också att man har katter och så slåss man. Och liksom, det är det. Och man liksom, jag vet inte, det känns svårgreppat som sagt.
Ja, men alltså, jag tror att jag hade nog lite svårt att visualisera det innan jag faktiskt spelade det. För jag kollade liksom inte så jättemycket på det på förhand. Jag visste vad det var, men jag hade liksom inte kollat så himla noggrant på något form av trailermaterial eller liknande, utan jag satte tänderna i det för att jag tyckte att det lät som någonting som skulle passa mig bra. Men det är väldigt svårt att förklara.
Ja, jag förstår det. På pappret låter det helt fantastiskt.
Jag vet inte om jag skickade någon bild till dig häromdagen. När du också höll med om att det där är ju fult, faktiskt. Det är inte lika fult som Slay the Spire, men vackert kan man ju inte säga att det är direkt.
Jag förstår inte att du tycker att Slay the Spire är så fult.
Fast det är rätt fult.
Jag vet inte. Jag har ingenting emot hur Slay the Spire ser ut.
Men jag ogillar det inte. Alltså det ser ju fortfarande charmigt ut. Det finns många spel som är lite fula som är charmiga.
Ja, så gamla Flash-tiden var ju en fin tid liksom. Mekaniken var viktigare än utseendet då.
Vi brukar ju ha som varje år på gamla Nintendo-forumet så hade vi alltid så här Flash-spelsturnering. Det var liksom den här gamla så här, kopter och något jäkla skidspel och... Och alla älskar ju fan Tower Defense. Det är därför jag hatar Tower Defense-spel. Jag tycker det är så jävla tråkigt. Ska man sitta där och liksom typ så här, ja, du kan inte liksom ta ett high score på typ 5 minuter, utan du måste sitta där typ i en kvart, 20 minuter och nej, för fan, för Tower Defense. Usch. Usch. Hemsk genre. Värre än sportspel.
Men säg hur du verkligen känner, Jimmy.
Vadå?
Jag försökte vara skojig.
Nej, men det är verkligen, Tower Defense är verkligen inte min grej. Alltså jävla vad jag tycker att det är trist. Oh. Men vänta, spelar du Into the Breach?
Frågade du mig nu?
Ja.
Jag tror att jag var på väg att börja en gång och så gjorde jag inte
så
det.
Så svaret är nej med andra ord.
Svaret är nej. Men jag gjorde mitt bästa i att försöka starta det.
Jag bara undrar hur lik liksom striderna var det. För att det utspelar sig också på en ganska liksom, begränsad yta. Men to be continued på den frågan.
Mm, men alltså, man kan väl säga att så den bästa referensen jag alltid har, det är ju Fire Emblem. Så tänker Fire Emblem på en mycket mer kompakt bana och med fula katter och annat. Man kan ju stöta på både det ena och det andra otyget där ute.
Mm. Ja, verkligen. Douglas, vad har du hittat på?
Vad jag hittar på? Jag har egentligen mest kollat på OS, eller vad säger jag. Sorry för att jag inte var så pepp. Och sen så har jag ändå suttit där och sett varenda curlingmatch. Liksom. Nej, men annars så har jag plockat Platinum i Ghost of Jotay framförallt. Woohoo! Den här veckan.
Grattis!
Tack, 62 timmar tog jag på eller sånt där. Och egentligen inte jättemycket mer att säga än att nu vill man väl vara lite så här poddnarcissistisk och tipsa om den spoilerpodd som Adam och Oliver spelade in förut. Den kunde jag äntligen lyssna igenom och det sades mycket matnyttigt i den. Den var väl värd tiden att ta sig igenom.
Tack då,
och sen lyssnade jag. Ja, men självklart. Sen Game Maker's Notebook hade också en intervju med, vad heter den, Emiri efternamn. Hon huvudrollen.
Ja.
Jag glömmer alltid bort namn.
Jag vet.
Ja. Alltså hon Emery som och... spelar Atsu.
Ja, exakt.
Erika Ishii.
Erika Ishii, ja. Exakt.
Ishii, ja.
Tack. Ja, också en väldigt bra intervju som jag också kan tipsa om hela processen och liksom allt sånt där, hur hon fick rollen och väldigt intressant att höra om och så. För jag tycker att spelet i sig gör ju väldigt mycket som PlayStation-spel tidigare har gjort. Mycket samla pluppar och liksom sådär. Så det bjuder väl inte på något dramatiskt i det avseendet. Men det sticker ut i är ju i sin liksom stil, i sin framförallt ljuddesign. Och känns som ett väldigt förnadsfullt liksom, sätt att tolka den österländska kulturen ut västerländsk kontext och sådär.
Mm.
Som jag tycker att de gör väldigt liksom, fint och liksom nobelt. Och jag vet att jag har fått mycket praise från just Japan och sådär, att det här gjorde ni bra. Det här, för det säljer väldigt bra där borta också. Så det tycker jag var kul att se.
Till skillnad från Assassin's Creed Shadows som fick mycket skit.
Ja, blandade väl in lite väl mycket västerländska referenser kanske. Och så.
Vad står
du spelar med? Nej, säger du Oliver.
Jag skulle fråga Douglas vad han står i den här pluppjägardebatten. För vi pratar ofta om open world-spel. Och vad vi gillar med open world-spel, vad vi är trötta på med moderna open world-spel. För att när man snackar om open world-spel då, så är det liksom, ja, men då föreställer man sig en väldigt specifik typ av spel. Typ som ett Assassin's Creed eller Ghost of Yotei eller ett Days Gone eller ett Horizon. Men om man kollar historiskt, så, alltså, det finns ju så många olika sätt man kan göra ett open world-spel på. Amanda gillar mer den styrda, liksom att hon gillar att veta vart hon ska och vad... Ursäkta. Ja, du får avbryta mig nu, Amanda. Och så tycker du om det. Om jag missrepresenterar dig.
Men jag tycker ändå att det känns ganska så rimligt. De flesta vet ju att inte jag är riktigt jättekompis av det här. Du får gå vad du vill och göra vad du vill. Och så vill inte jag göra vad jag vill.
Nej. Jag vill göra vad du vill.
Säg åt mig.
Jimmy och jag, vi klagar jätteofta på den jävla checklist-designen. Liksom, och vi älskar spel som Breath of the Wild och Elden Ring och de här. Adam, du är lite mer på det hållet också.
Ja, om det ska vara checklist-spel så ska det göra värt min tid på ett sätt.
Mm.
Alltså, det finns inget värre än när det finns typ en liten sån här... typ progress bar för enemy encampments. Det tror jag det är det absolut värsta jag vet. Och det beror mycket på Ubisoft-spelen för att de har inte tillräckligt roliga strider för att det ska vara värt det.
Mm. Får jag bara göra en liten inflikning där också? Att jag spelar ju inte så extremt mycket öppna världar, om vi ska vara helt ärlig. Men det jag känner är ju oftast att om det är ett spel som jag verkligen blir fängslad av, då spelar det ju liksom ingen roll att det är en lång checklista. För att jag tycker att det är så himla roligt ändå liksom. Så det är inte precis att jag dras jättemycket till checklistespelandet i sig. Utan det är väl mer att jag föredrar att jag faktiskt vet vad fasen jag ska någonstans. Men det viktiga är ju världen man befinner sig i. Och att den ska vara liksom tillräckligt intressant för att jag ska vilja se så mycket som möjligt.
Och Sony-spel.
Ghost of Yotei. Mm. Ja, precis.
Ja, eller, Sony-spel gör detta bättre.
Spider-Man eller Horizon.
Douglas, nu ska du få besvara på den här frågan som jag ställde för 3 timmar sedan.
Mm. Kommer du komma med fackla eller något efter mig? Tråkigt svar. Jag är för det första en sån här människa så här. Alla årstider är härliga. De har sin charm. Jag har ingen favoritmaträtt. De har
jävla liksom fancier.
Verkligen. Verkligen så. Så att det är väl ungefär det svaret jag har även på den här frågan. Att som person så är jag väldigt strukturerad. Jag kan absolut gå upp en morgon och så här. Det här är dagens agenda. Det här är de 4 saker jag ska klara av. Och när jag har bakat av det, då är jag nöjd liksom, för dagen. Och det tar jag också in i mitt spelande. Att om jag spelar till exempel Breath of the Wild, då liksom, okej, hit ska jag ta mig på kartan. Och så får det vara så. Men jag har blivit bättre på senare år att liksom, vilket också det hände rätt mycket i Yotei, för att då var det att, ja men hit ska jag på kartan, jag åker ditåt och sen händer det saker på vägen och då får man bara så här anpassa sig ut efter det som händer. Okej, men då följer jag liksom med på den här vägen för att det verkar putta mig i den riktningen och försöker liksom rollspela mycket, oavsett vilket spel jag spelar, liksom hur skulle den här karaktären göra i den här situationen, och så försöker jag sätta mig in i det och sen göra ungefär som det som spelet erbjuder. Jag är väldigt så här, moddar väldigt lite mina upplevelser, utan jag så här, det här är vad utvecklarna hade i åtanke, och då får jag köpa det och sen så gör jag en bedömning utifrån det om jag tycker det är bra eller dåligt. Så att jag har egentligen ingenting emot checklistespel heller, Men jag kan hålla med om att den strukturen kan bli väldigt tråkig. Och att spel som Jotun ändå gör det rätt bra för att ja, men alla de här bamboo stick liksom, huggningarna är olika, för det dyker upp någon karaktär och så här utmanar en, eller att nu behövde du bara hugga två gånger, sen kommer någon fiende hoppa på dig och, liksom, sådana där saker. Och jag tycker Encampment sen också var bra, för de skilde sig åt väldigt mycket från varandra. Jag tyckte det var en tydlig progression i karaktären, att det vart enklare att smyga, du kunde göra mer häftiga saker ju längre in du kom, du kände det mer och mer som The Ghost of Jotun, ungefär som det var även i det första spelet, att progression är någonting som Sucker Punch är väldigt bra på.
Jag håller
så,
med
så länge man har liksom den strukturen så, förlåt, jag ska bara avsluta, att så länge man har en pluppstruktur där varje plupp liksom överraskar den. Behöver inte vara någon stor överraskning, men bara lite så här, jaha, det här förväntar jag mig inte, men nu har jag ändå bockat av den, så tycker jag ändå att det är fine med den grejen också.
Jag håller med om att Enemy Encampment i Jotun fungerar mycket bättre än i många andra spel, men det berodde också på att jag tycker att stridsystemet de har gjort klarar av det.
Mm.
Liksom att det är kul att gå runt. Alltså jag försökte alltid ställa det. Och det är kul liksom att gå runt och smyga, och man känner faktiskt att man kan ta ut ett helt Enemy Encampment liksom bara ställt. Och sen så här, men nu tröttnar jag på att leta efter den här sista personen, och då ställer man sig mitt uppe på gården där och bara, kom hit, och så får man liksom slåss på riktigt. Så. Det tycker jag funkar väldigt bra.
Ja, men typ som i... Jimmy, fortsätt.
Jag bara tänkte som typ i de senaste... Alltså Assassin's Creed sen Origins har ju varit liksom så att det är inte stealth längre, och det gör att varenda... Och så är det ju RPG då, så att alla har health bars, så det tar en jävla tid att döda någon, så det gör så att varenda liksom sån här fästning då blir bara skitdryg istället.
Det jag framförallt tänker på när det gäller... Ja, det gjorde jag faktiskt. Det jag tänker på när det gäller så här checklista eller pluppsamlarspel, det är ju att ett sånt är verkligen riktigt bra när man sätter en plupp någonstans och tänker, här ska jag gå. Och sen så rycks man med i det som händer runt omkring, att man stöter på fler pluppar, inte nödvändigtvis för att man markerar dem på kartan, utan för att man liksom upptäcker nya saker längs med vägens gång. Lite så känner jag att när jag till exempel spelar Horizon Zero Dawn, då är det liksom inte själva pluppsamlandet i sig som är kittlande, utan det kan vara liksom att man upptäcker någonting, att man hittar ett fiendeläger till exempel via kartan. Men att man då springer på en sån här degel till exempel, eller någon utmaning eller vad det nu kan vara, i en värld som man tycker om och tycker är spännande att utforska. För egen del så är det kanske mer det strukturerade som hjälper mig att faktiskt hålla mig på banan. För att som sagt, jag kan ju väldigt lätt bli sån att jag bara så här står handfallen i ett spel där man får göra precis vad som helst. Jag är inte kreativ på det sättet i spel.
Nej, och sen jag tycker också den kurerade liksom, versionen ofta är den bästa. Det är därför jag är så himla så här. Det här har ju verktyget som släpptes här om veckan också, med liksom, nu kan du skapa vilken upplevelse du vill. Bara, jag vill inte, jag bryr mig inte. Ge mig liksom något vettig konst. Ge mig konst. Det är mycket mer uppskattat i min värld. Plus att jag kommer ju också från en bakgrund av en hel del MMORPG-spelande. Och då framförallt World of Warcraft. Som innehåller mycket fetch quest och så vidare. Men det är också ganska tillfredsställande att bara samla 8 svampar och lämna in dem. Det var det man lyckades med. Och liksom, det man ändå vinner liksom i längden är att man känner sig starkare. Man ser coolare ut framförallt om man spelar liksom classic-versioner, för du kan inte transmogga och bli den du vill direkt liksom. Vilket jag också kan uppskatta med spel som, jag är ju väldigt stor supporter och fan av Assassin's Creed, liksom moderna Origins och Odyssey. De har ju spelat alltså, så mycket Valhalla, för att även om det är tråkiga strider stundtals, absolut, det är liksom ganska monotont, så är det ändå att du får ändå någon form av belöning i typ ett litet coolare svärd, ett lite coolare rustningsdel, och till slut så har man en hel set, så kan man börja bygga lite liksom builds utifrån då, lite så här abilities och så vidare som de är ganska givmilda med. Och det är liksom det som jag tycker är skärmen med dem, att man blir starkare och kan upptäcka liksom en stor värld utifrån det. Så att, långt svar på kort fråga, att jag uppskattar liksom den version som utvecklaren vill ge mig, och sen försöker jag anpassa mitt eget spelande utifrån det liksom. Så att både Elden Ring, Breath of the Wild och Yotei liksom Horizon Forbidden West gör bra grejer på sina sätt.
Ja, alltså det är ju det rätta svaret egentligen. Alltså jag är ju inte automatiskt, som Jimmy du nämnde förut, liksom det värsta jag vet är att typ rensa encampments. Ja. Och det, alltså hade de patchat in ett dussin nya fiendebaser i Jotei imorgon, så hade jag varit där och gjort dem imorgon, för att jag tycker Jotei har så jävla rolig combat. Det är annat i typ ett Far Cry där jag inte känner att okej, det här är liksom, jag pekar och skjuter på folk liksom, och samma med Assassin's Creed liksom, att de spelen, det som du sa med stealthen liksom, att det känns inte som stealth längre, och det är inte särskilt rolig combat där jämfört med de bästa spelen i den genren. Alltså i Yotei slår ju Assassin's Creed på fingrar, Tsushima också. Mm. Och Horizon liksom, alltså då alla de här Sony-grejerna gör ju roliga grejer, i alla fall i mitt tycke. Så att, jag menar, jag älskade Yotei, jag hade inga problem med strukturen där egentligen, liksom, även om man kunde liksom identifiera det som att men detta är liksom ett så här lite pluppsamla spel, även om det är väldigt elegant presenterat. Men sen är jag likadan också som du säger, liksom, att jag vill ju ha liksom, ge mig konsten. För att det är därför jag aldrig dras till ett spel som Little Big Planet eller Super Mario Maker eller Dreams. Där det är bara, här, du kan göra precis vad fan som helst med de här spelen. Jag är bara, det skiter jag fullständigt i. Alltså, jag ser inte det riktigt. Det är inte samma sak som typ i ett Zelda, liksom, okej, vi låter dig bestämma liksom din resa, men det är ändå liksom ett Zelda-spel, liksom. Det är inte, alltså, konsten är där. Det är inte det att liksom, jag vill att de ska låta mig skapa spelet för mig själv.
Nej, men det kan ju vara liksom ett sätt för dig att uttrycka dig då. Alltså det blir mer som verktyg snarare än att nu ska du spela. Sen så kan du ju spela massa grejer, både Dreams och Super Mario Maker och Little Big Planet. Du kan ju spela andras grejer. Och då blir det ju lite det här att någon har gjort saker åt dig som du kan spela och testa.
Jo, men jag tror att jag generellt bara liksom är väldigt, så jag kan liksom stöta på grejer på YouTube, liksom saker som folk har gjort i Dreams, så jag bara, det här är skitimponerande. Jag vet inte hur sugen jag är på att spela det liksom, alltså det är mer liksom att jag är imponerad över att någon lyckades göra detta.
Sen någon är jag också gjorde liksom en uppföljare till Super Mario World i Super Mario Maker 2.
Mm.
Som ska vara rätt så bra, som jag har varit väldigt sugen på att testa, men jag har bara inte blivit av.
Jag tänker att alltså, den typen av verktyg är jättebra att ha för de som kanske är i någon form av mellanläge. De kanske liksom är väldigt kreativa och vill få utlopp för det och har liksom en alltså, bra grund med verktyg att kunna utföra det de vill. Det kanske är liksom ett långt hopp till att börja liksom programmera på riktigt själv eller vad det nu är man vill åstadkomma. Nu kommer det låta som att jag liksom sitter väldigt mycket på en hög häst. Men alltså, det tilltalar inte mig så jättemycket. Och nu är jag ju själv inne liksom i en produktionsfas där jag faktiskt skapar ett spel. Där det skapas från grunden, där vi liksom har en programmerare, eller vi har två programmerare, men vi har programmerare, vi har grafiker, vi har ljudeffektkillar, vi har musiker, vi har writers och så vidare. Och där är det liksom att vi har kommit på en idé och utför den. Jag vet inte riktigt vad jag skulle kunna likställa det med något annat, men jag tror liksom att till exempel när det gäller skrivande, om vi pratar traditionellt skrivande, skulle jag ju tycka att det är roligare att skapa någonting eget. Istället för att till exempel skriva någon form av fanfiction. Fanfiction behöver inte automatiskt vara dåligt, till exempel. Det kan vara någon som skriver jättebra i ett universum som redan är etablerat. Men personligen så tror jag att jag får mer ut av att komma på någonting eget.
Mm. Ja, jo. Jag tänkte just på det här med fanfiction, för att när jag hör ordet fanfiction så liksom typ, rycker jag till lite. Bara, uff.
Då föreställer jag mig bara liksom... på olika karaktärer som snuskar.
Ja, jag tänker
Sonic liksom... Sonic som visar sina bara fötter.
Ja, och typ...
Och samtidigt varje adaption skulle man kunna säga en fanfiction. Alltså,
jag skulle precis säga det.
En fanfiction-version av böckerna.
Är Knights of the Old Republic fanfic? Liksom Star Wars fanfic? Det enda skillnaden är liksom att det är typ officiellt licensierade grejer. Och då är det inte fanfiction längre. Även om författaren till Knights of the Old...
Är man anställd och jobbar på det så är man officiellt inte längre bara ett fan.
Nej, precis. Så även personen som skrev Knights of the Old Republic är, jag får förmoda, ett fan av Star Wars. Och har skrivit den här liksom separata grejen i ett Star Wars ett universum som inte de skapat. Men ja, alltså det här med fanfics, liksom att det finns en enorma communities online där de bara typ matar varandra med sina egna fanfiction, så bara här är min fanfiction om Godzilla när han gifte sig med Mothra och skit. Och jag bara, alltså, skaffa ett jävla liv. Jävla freaks.
Men Mothra är ju Godzillas waifu.
Alltså det är ordet, alltså bara. Men sen liksom, men alltså,
det jag tänker på lite grann när jag uttalar mig på det sättet, det är liksom så att jag är ingen riktig författare och jag har liksom inte tillgång till ett varumärke på det sättet, så skulle jag skriva någonting i Star Wars universet då skulle det ju bli fanfiction på ett sätt, även om jag kanske har stora ambitioner.
Fram tills du är officiellt licensierad av Lucasfilm.
Ja, men göra. Precis. Och det kommer ju inte hända. Men jag skriver ju på en egen roman. Och det är ju liksom någonting helt annat. Sen så är det ju liksom inga övernaturliga element. Det är ju liksom bara verkliga världen. Men jag tror att det är vad jag dras till. Det är vad jag gillar när det gäller att skapa. Så det är väldigt olika från person till person. Vissa kan få ut väldigt mycket av till exempel, som du sa, Dreams eller liknande. Medan andra kanske inte alls intresseras av det. Kanske sträcker sig till att testa andras kreationer liksom.
Jag tänkte på en annan grej här, en helt annan som inte har med författandeskap att göra. Men vi pratade om... Så här med öppna världar och liksom att jag vill ha liksom frihet och valmöjligheter och grejer. Och sen så kommer jag tänka på att jag spelar Disco Elysium. Och jag blir helt paralyserad.
Då hatar du valmöjlighet.
Ja, när jag ser ett skill tree. Och det, alltså, det här är, Adam, du klarade Disco Elysium nyligen.
Ja.
Och du har ju liksom... pratat lite om det spelet med mig medan jag spelat det, och liksom det är väldigt uppenbart väldigt, väldigt bra spel, väldigt välskrivet spel, och det märker jag bara liksom ett par timmar eller någon timme in liksom, att det absolut mest imponerande med detta är hur välskrivet det är. Så fort jag öppnar upp en meny i det här spelet så är det liksom som att min mage vill vända sig ut och in, och jag bara, alltså, för att
du spenderar inte så mycket tid i menyerna. Jag förstår inte vad du är upprörd för.
Ja, nej, men de existerar. Och det är liksom
de existerar. Mass Effect också. Du älskar Mass Effect.
Ja, det första man gör när man liksom trycker på New Game är att man ska välja liksom en klass. Och det är bara en massa siffror som, liksom, som etablerar då vad den här klassen gör och inte gör.
Du kan
och,
göra en egen.
Ja, för jag vill pilla ännu mer med siffror. Så det gör jag inte. Och så öppnar man skill treat och det är liksom en petition jag vill göra. Alltså, Folk har förstört rollspel för mig för att allting är ett jävla rollspel. Varenda jävla actionspel har rollspelselement. Att det är liksom att när jag väl spelar ett bona fide rollspel så är det bara, jag vill bara spy på allt det här. Så bort med alla skill trees ur alla spel. Alltså bokstavligen alla spel. Vadå, i minst 10 år.
What
i
10 år.
Och sen kan ni få ta tillbaka dem när vi har liksom detoxat på den här bullshitten. Och där är alltså Disco Elysium också liksom väldigt liksom konstnärligt rikt spel. Det är liksom en vacker skill tree, men det makes no fucking sense för att liksom en skill är en encyclopedia. Och så har vi electrochemistry och ja. Shivers och half light ja. Och interfacing
ja.
Och savoir faire och ja. Fan Volition och Inland Empire.
Ja.
Så att liksom inte nog med att liksom okej, okay, jag kan inte ens att liksom operera på de här liksom på grunderna som man vet, det är strength, dexterity.
Men det står ju vad de gör i princip ju.
Jo, men jag, det är bara en massa jävla fan hemläxa jag behöver göra för att liksom spela det.
Hemläxa, det är bokstavligen direkt på skärmen. Du behöver inte ta med dig hem.
Jag sitter ju hemma. Det är alltså, det är bara liksom, det är bara wet work jag får göra för att liksom kunna interfacea med spelet. Det har inte heller några liksom, och det, alltså det är inga som helst tutorials över hur man kontrollerar spelet. De bara slänger in det i det och så får du liksom lista ut det själv.
Ja,
och
det första rummet är en tutorial.
Tillräckligt intuitivt för att jag liksom, man lyckas lista ut det själv. Ja. Men det är också liksom bara oj, någonting pratar med dig som kallas Empiric Volition of the Ender Beast har en dialog med dig. Det är bara massa påhittade ord ihopslängare med varandra.
Nej, nej, nej. Du vet de skillsen du valde ut?
Jag valde inga skills.
Okej. Jo, du valde en skill. Men de skillsen du läste upp. Eller just det, du kör en färdigskapad karaktär. Det är därför du inte har koll på det.
Jag valde, vad fan heter Nervous eller vad han heter.
I alla fall. De skillsen, de är sina egna personligheter. Och de kan inflika i de val du gör. Och det bästa är att de kan även motsäga varandra. Till exempel logik kan inflika så att du borde nog göra det här. Och så kommer electrochemistry som liksom att du borde fucking snorta kokain nu.
Ja. Och när jag säger nej, det borde jag inte. Och de bara, jo då.
Ja.
Och det, alltså det är briljant. Det är, ja. det är fantastiskt. Det är briljant. Det är verkligen, alltså det är amazing writing.
Ja.
Jag är bara så jävla...
I alla fall.
Jag har mardrömmar om att bara tänka på först när jag låser upp min första skillpoint och så ska jag in och bestämma vart jag ska lägga den här skillpointen.
Jag blev klar i veckan med Disco Elysium i alla fall. Och det är ett av de mest intressant skrivna rollspel jag någonsin spelat. Det märks
du kom
också...
förbi tutorialrummet med andra ord.
Ja, jag råkade tyvärr...
Vi är så stolta över dig.
Ja! Jag råkade tyvärr klara spel lite snabbt för att jag råkade komma till en endpoint innan jag gjorde färdigt en bunt med sidequests, men jag fick ändå ett bra slut och sådana saker. Det är bara att, åh nej, jag vill veta hur den plotlinen slutade. Men ja, det märks att det är ett spel också som är skrivet av folk som har läst politisk teori. För det är väldigt intressant hur de olika karaktärerna och ideologierna interagerar med varandra och i världen och de olika teserna som byggs kring de här ideologierna. Det här är ett spel som liksom inte hade fungerat och inte var politiskt, om man säger så.
Har du tittat på Noclip-dokumentären?
Jag har inte tittat på Noclip-dokumentären. Jag har inte tittat på så många dokumentärer om det. Noclip har ju, och sen vet jag att People Make Games, fast det är mer om, det är lite hur spel skapar, men också lite drama kring studien och sånt.
Det är typ en hostile takeover på Saum.
Ja. Så det är lite synd att det har varit sånt kring det, men jag vill inte spoila för mycket av Disco Elysium, för jag tycker att man borde ge en chans. Och mitt tips till folk är att dels kom ut ur första rummet, men också första dagen. Första dagen är till för att vara liksom, what the fuck, jag känner mig så misslyckad för att karaktären är bokstavligen misslyckad i början. När man kommer förbi första dagen, andra dagen, det är då man liksom börjar komma någon vart. Liksom, för då man har levlat upp lite och har lite bättre koll på vart saker är i den här lilla biten av Reversal-staden man är i.
Ja, man är definitivt ett misslyckande i början.
Ja.
Då liksom, det första stora uppdraget är hitta vad fan du har slängt din sko.
Ja. Du vet, Oliver, du vet, man har ju en slips i takfläkten.
Och han pratar med mig.
Ja, man kan faila sina rolls och dö när man försöker ta slipsen och förlora spelet redan där. Få en hjärtinfarkt och spelet tar slut.
Jag tror det var när vi pratade om Disco Elysium när det släpptes. Så tror jag att man kunde dö när man ska typ gå och slänga sopor eller någonting sånt. Man kunde typ trilla och slå sig eller någonting sånt.
Alltså har man otur så kan sånt hända, för det finns en livmätare och det finns vissa rolls som tar på, man har liv och man har moral.
Liv och moral.
Ja. Men det är ett fantastiskt intressant spel. Det finns, jag tycker kontrollerna på Steam-däcken är lite wonky, liksom med att, liksom hur man väljer saker. Det nämnde jag förra veckan. Jag kanske inte lyssnade ordentligt, men jag råkade missuppfatta hur mycket tid man har, typ nästan intill oändligt med dagar. Det var att jag råkade uppfatta att det var liksom begränsat med dagar, och då råkade jag rusa igenom delar av storyn. Det är typ de enda minusen jag egentligen har. Annars så är det är ett fantastiskt spel. Jag rekommenderar det verkligen.
Fan, jag borde spela det.
Ja. Och så blir jag klar med Singularity. Det är inte lika, bra som Disco Elysium. Men jag plockade upp Singularity. Jag hade det på Steam. Och det körs överraskande bra på Steam-däcken. Trots att det är typ rör... Det var ju kaos när du försökte spela det på Windows senast, Oliver.
Ja, det går inte att spela.
Nej, men, alltså, men det körs i princip... Ja, så, men det körs i princip nästan flawless på Steam-däcken.
Ja, det är gött.
Ja, och det är en trevlig... Ja, det är ett bra spel. Det är en trevlig Xbox 360-era Bioshock och Half-Life 2 rip-off. Där man springer runt i bruna kommunistmiljöer och skjuter ryssar.
Det var jävligt många nationaliteter som ska ut där.
Först, jag börjar säga så att jag sa fel, och så säger jag fel igen, och sen bara, vänta, fel, ja...
Ryska, nej, men,
ja. Det är inga tyskar i spelet tyvärr. Så det är bara ryssar man skjuter.
Bara kommunist smutsiga jävla hundar.
Ja, vilket är väldigt roligt att de spelar Disco Elysium. Men och sen så är det också massor med tanter och sånt. Man kommer till en ö där det är ett labb som joxar med tidsmåkafjonger. Och så råkar man hamna i tidsparadoxer och massa sådana roliga saker. Det är inget superintressant spel så. Det är väldigt mycket ett Xbox 360-era spel av combat. Men det har liksom sin charm. Det har liksom okej voice acting. Det har en okej setup. Och det finns några liksom kul vapen. Så det är liksom... Ibland är det skönt att gå tillbaka till spel från den tiden som inte har bara en massa...
Skilltrees.
Vad sa du?
Skilltrees.
Nej, du kan uppgradera
inga
vapen.
Inga skilltrees.
Ja, du kan uppgradera, men det är ingen sån här träd eller något sånt, utan du kan liksom...
Nej.
Du samlar lite och sen bara, jag vill låsa upp mer hälsa.
Jag älskar att uppgradera mig. Alltså, det är typ en av de bästa grejerna i typ Dead Space, när du hittar nästa suit upgrade. Man bara, jag kan knappt bärga mig tills jag får ta den här till butiken och casha in den och köpa nästa uppgradering.
Man uppgraderar vapnen i Dead Space. Är inte det nästan ett skill tree? Det är liksom ett träd av saker man klickar i för bonusar.
men det är väldigt liksom bara ammo capacity, skada, rate of fire. Det är liksom grundläggande skit.
Alltså det finns ju spel med skills som är fantastiska, som Baldur's Gate 3. När jag gav alla mina karaktärer Eldritch Blast, jag i princip sprang alla runt med revolverar i fickan och bara pow, 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 oändlig med ammo. Det var fantastiskt.
Mm. Men jag skulle säga att liksom bara, alltså, jag hade ju föredragit om man kan uppgradera vapnen i Dead Space. Typ som man uppgraderar ja, men som man uppgraderar svärdet i Ghost of Tsushima eller Yote. Bara här är liksom, du uppgraderar den en gång, den är bättre nu. Du behöver inte välja på vilket sätt den är bättre nu. Den är bättre nu. Okej. Okay. Och så när man har resurserna för att uppgradera nästa gång så bara, den är bättre nu. Och du behöver inte välja liksom, du behöver inte springa runt som i Nio där du hittar ett nytt vapen var tionde sekund och måste väga för- och nackdelar med statsen på den, med vad du redan har. Så att liksom du spenderar typ halva ditt liv i en jävla meny och pillar. Alltså, fy fan. Det är så jävla gött med sushi, men jag kommer ihåg när jag spelade första gången. Jag var så jävla lättad. Du har ditt svärd, och ditt svärd är ditt svärd. Och du uppgraderar ditt svärd.
Ett spel som är ett rollspel med massa gear och sånt som jag tycker sköter det ganska bra. Det är typ FromSoft-spel och Elden Ring. För man hittar ett svärd, men man tittar inte som, det här ger 2% mer skada. Utan man tittar liksom, okej, hur kan jag slåss med det här? Vad har den liksom för perk eller såna ashes och såna saker? Så det är inte lika... Det är inte som typ Borderlands, liksom man hittar vapen som gimmick, men det har procentuellt mer skada, man plockar det istället.
Nej, jag har lärt mig att tyda FromSoft-menyerna. Men jag har haft alla de här problemen jag har med de flesta sådana här spel har jag haft i olika tillfällen med Dark Souls. Första gången jag spelade Dark Souls, bara, vad fan är det för jävla skitspel?
Det tog mig många timmar när jag insåg vilka sådana här attributes man uppgraderade faktiskt påverkade vapnen. Jag förstod inte det. Vadå C?
Nej.
Vadå A?
Och bara, varför är det så jävla fult? Och varför går det typ 19 bilder per sekund på min 360? Och alltså jävla varenda gång jag svingar ett svärd så studsar det av väggen. Och så men fienderna svingar sina svärd och den bara går rätt igenom mig. Jag står på andra sidan en mur. Så att jag har bara lärt mig att jag bara lärt mig hur de här spelen fungerar.
Och när det är second nature. Du kommer lära dig älska Disco Elysium också.
Ja, förmodligen.
Ja, särskilt när du är en snäll kompis som har köpt åt dig.
Ja, Adam såg att det var 75% off på PlayStation igår. Och swishade mig 113 kronor.
Är det nu vi ska få in det på World of Warcraft?
Jag tänker betala World of Warcraft för folk.
Ge det en chans, Oliver. Du kommer gilla det. Och sen så kommer man sitta här och så står jag här. Jag dödade det här tionde jävla fåret.
Ja.
Och så ska man gå till den här gubben och så fick jag skit!
Jag kommer aldrig spela
World. Jag behöver inte ett guld!
Jag kommer aldrig spela. Enda chansen att jag skulle spela World of Warcraft är för att någon gör det till mitt heltidsjobb och betalar mig liksom en lön att spela alltså, det.
Du har så orimliga krav.
Ja.
De släppte precis Burning Crusade till World of Warcraft Classic Anniversary Edition.
Är det 2003 igen?
Fightade emot fan? I hela min kropp. Ja, det kom det 2007.
Jag skulle precis säga, då var det inte släppt.
Nej, det... Jag stretade emot i hela min kropp och inte gör det igen. Men det är också orimliga jävla Blizzard. De ska ha $90 för en boost om man ska boosta till.
Betala inte för boost. Betala inte för... Det går snabbt. Nej. Att levla. Sluta.
Ja, det tar bara en månads speltid tror jag, sådär, till 60.
Nej, man ger guld till en mage som levlar den.
Man är betyder det att du betalar någon snubbe i Indonesien för att levla din gubbe? Är det vad du sa just nu?
Nej, man betalar med in-game guld. Man farmar guld, ger till en snubbe och han springer med en i party och sappar allt med blixtar och så går man upp i level.
Okej, så det var inte slang för att liksom anställa typ en taiwanes.
Nej, det är inte att göra en mask här, inte.
vi borde spela World of Warcraft allihopa. Bara dedikera en hel månad till att spela World of Warcraft.
Ja,
ni kan göra det.
Det går att köra på Linux, så jag kan göra det.
Vi kör. Nej, Oliver, du ska såklart vara med. Det blir en spelsnackgrej nu, så då måste du vara med. Det är liksom obligatoriskt.
Man kan spela WoW gratis upp till level 20. Inte Classic, men man kan spela WoW.
Så, alltså, Adam har fått mig att försöka spela Elder Scrolls Online och han har fått mig att försöka spela The Old Republic.
Vi spelade SWOW Tour i 20 minuter och sen bara, jag orkar att du startade.
Båda suger fan hästkuk. Jag fattar inte hur någon kan tycka det är kul att bara springa runt
The Old Republic var rätt så nice ju.
Det är ett bra story The Old Republic, men det är värdelös combat. WoW har mycket bättre combat.
Ja.
Det enda bra med WoW är South Park.
World of Warcraft också. Det var så jävla nice när man spelar World of Warcraft och så kommer man till någon jävla, vad är det, Booty Bay eller vad det heter, den jävla piratbyn, och så är det alltid någon jävla höglevlad där som är, han är så pass höglevlad så de kan bara typ döda alla vakter också, så att de bara röjer runt där. Det är jättekul.
Jag tror att det MMO som jag tyckte har roligast combat överlag, det är nog Guild Wars 2. Det är lite mer... Ja, det är riktigt nice faktiskt.
Mm.
Det jag velat komma in i, men jag har insett att jag hatar människor.
Jag har velat spela Final Fantasy 14. Men det är ju också så här typ, då är det mitt liv.
Mm.
Bara tanken på att liksom ens veta vad man ska börja med ett spel, Final Fantasy 14. Och typ liksom förstå sin plats i den världen och med all lore och skit. Alltså jag har enorm respekt för World of Warcraft. Alltså,
men inte Final Fantasy.
Jag har respekt för Final Fantasy 14 i det att alla hatade det först. Men de bara knegade röven av sig och gjorde det till ett bra spel som alla älskar nu. Och det tycker jag tycker det är, jag gillar att peka på Final Fantasy 14 som en så här typ comeback story som är väldigt inspirerande. Och hela berättelsen med World of Warcraft, liksom bara liksom när man läste om bara idén med det spelet i typ PC Gamer typ 2002 eller 2003 eller vad fan det var, och man bara, vilken jävla idiotjävel skulle betala varje månad för att spela det? Kolla, det ser ut som att det släpptes 93 på grafiken. Och mina kompisar bara, åh nej, det fattar jag inte alls. Och så släpps det och helt plötsligt så bara hela världen är bara World of Warcraft-fantaster. Jag bara, fan är det så,
alltså,
bra
helt? Alla mina klasskamrater när WoW släpptes blev sjuka hela den veckan i princip.
Liksom, så alla mina kompisar liksom var på min sida och bara, nej, that's whack. Vem fan, alltså, man måste vara riktigt jävla idiot för att betala varje månad för att spela ett spel. Och så kommer det ut och liksom bara helt plötsligt så är det typ det enda folk pratar om, och jag bara, alltså jag fattar inte ett skit. Så att de skapade i princip en hel jävla, alltså man kan väl, det är väl inte tekniskt sett det. Nej, första MMO-RPG.
Det fanns bunt av det innan, men alla de var så knöliga och dryga. World of Warcraft kom och släppte en lättillgänglig, inte casual, men casual-ish upplevelse jämfört med många andra. Så det var mycket lättare för folk att bara hoppa in och ha kul och vara sociala. Medan de äldre med MMO-spelen var i princip för... De var bokstavligen för nörd-oskulder.
Plus att de har väldigt bra lore att luta sig tillbaka på.
Ja, och fantastiskt produktionsvärde. Jag menar, den första, du vet, CG-trailen där för World of Warcraft. Den här klassiska med dvärgen och alven och liksom allting där. Man såg den och hörde musiken och bara... Fuck yeah.
Mm. Och sen också spela med andra människor.
Jag vill ju ha exakt. Jag vill ha en film från de som är liksom CGI, salongspelfilm liksom. De hade kunnat göra så mycket bra Blizzard.
Mm.
Det är ju kan med Diablo 4, deras liksom mellansekvenser och sånt där. Det är så bra. Det är så jävla bra.
Jag kan inte fatta att det inte finns en Overwatch film
eller serie. Ja. Alltså nu är det antagligen för dyrt att producera, men det är så jäkla bra.
Filmerna var ju bra, de släppte också.
Ja, Bastions, oh my god, vad
de är svinbra alla de. Alltså, men alla är inte 10 av 10, men alla är bra. Och man bara, alltså fan, jag hade lätt gått och sett en film på bio med Tracer och Winston.
Det är just med, verkligen. Och det är det också med Diablo 4, att just så här, det är liksom, ska man säga, det, alltså hur de har regisserat det. Det är det som är styrkan. Alltså, kamera angles och shots och liksom när Lilith kommer igenom den här jävla köttportalen, bara, alltså det är så, ja, det är så bra.
What a game. Köttportal.
Kolla på release trailer. Ja, exakt. Kolla på release trailer för Diablo 4, ni som inte har gjort det kan rekommendera.
Om reveal-trailen till första expansionen var ju
också jättebra.
Man fick så här lite Blizzard-vibbar över Divinity-trailen som kom nu på senaste.
Mm. Ja, verkligen, den var helt bizarr.
Den var grym.
Ja, nej, det, jag säger det. Ingenting om det.
Nice.
Den var fortfarande bizarr.
Mm. Ja. Nej, bra grej. Jag, som sagt, enorm respekt för World of Warcraft, men det, bara, det tilltalar mig inte alls.
Du har spelat med fel människor, eller? Det är det som är problemet. Vi ska ha jättekul.
Säger du det så?
Vi ska ha jättekul upp level 20.
Så mycket som vi fick pesta oss förbi Destiny för att du tyckte att det var kul.
Jag har aldrig tvingat dig att spela Destiny i en jävla sopa.
Oh, vi spelade första Destiny.
Ja, vi tog oss igenom kampanjen på en eftermiddag typ, och så var det färdigt.
Vi spelade väl lite efter det också.
Jag har spelat en jävla massa Destiny, kan jag säga.
Jag har tvingat Oliver att spela en massa Destiny 2.
Ja, det är alltid Adam som
Oliver
lockar in. Nej, men jag gillar Destiny.
Då kan du lika bara spela World of Warcraft. Då kan du spela ett bra spel.
Men har World of Warcraft bra gunplay? I think not. Man bara pekar på grejen med sin muspekare och bara, åh, slå den här geten 37 gånger. Så får du 3 XP.
Så när man är hög level så är det faktiskt ganska engaging combat. Det är mycket roligare än det ser ut.
Men faktum är att du kan ju också peka med muspekaren i Destiny och döda folk.
Ja, jo, det är ju det man gör i och för sig.
Jag klickar folk till döds hela tiden.
Så att jag vet inte varför det är så stor. Jag vet inte varför det är så skillnad på hur du klickar helt plötsligt. Klick som klick.
Det känns bra när jag skjuter med min Thorn hand cannon.
Jag lovar dig, när du klubbar en jävla får i skallen, det känns också jävligt bra, ska jag säga dig. Och så droppar den så här guldskimrande loot och bara, oh, nu blir jag starkare
och så,
också.
Och, så gör man
och ding haggis. Säger det nere i XP-baren så går det upp en level och man bara, fuck yeah!
Det är mindre än en månad till marathon nu, Oliver.
Mm. Jag tänker mer på, jag ser fram emot Resident Evil 9.
Ja.
Och få återse Leon med sin Karen-frisyr.
Ja, den här veckan är Immunogenics och Mario Tennis.
Ja, och Romeo's Deadman den här veckan också.
Och Reanimal.
Men det vet. Ja, men Romeo's Deadman, det kommer få så där för det är ett Grasshopper-spel.
Men jag hoppas att folk har blivit så uttråkade av spelindustrin nu att de bara, oh my god. Det här kattguldet är fortfarande guld.
När kommer ska det komma nu snart?
Vilket då?
Romeo's a Dead Man.
Det släpps den 11 nu.
Jaha!
Recensioner kommer imorgon, så jag sitter och liksom bara, ja. Hur mycket jag skjuter mig själv i foten nu?
Var inte det jag kan inte fick
det? Det
är
så ser hur mycket minuspoäng
jag får. Det är så bra, det är så bra med Adam. Han får GTA 6 och sen vet man att resten av listan kommer vara riktigt skräp.
Big just Tasty det. Vad du gör.
High on Life 2 släpps på fredag.
Battlestar Galactica.
Jag gillar det. Jag tyckte första spelet var helt okej.
Okay. Ja, jag tyckte första var okej okay också. Skärmigt.
Men, vi ska inte tjafsa mer om det just nu. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Ni vet vart ni hittar oss, där ni lyssnar på podcast helt enkelt. Skriv gärna in till oss på Spotify eller Twitter eller mejla in till kontakt@spelsnack.com eller kommentera också på lagen.se. Det finns flera ställen ni kan kommentera på. Så gör det. Så hörs vi nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Bye! We'll be right back.
Thank you.